Vid Åbo Akademi så ordnas nu på fredag ett skärgårdsseminarium. Forumet för skärgårdsforskning, som det heter, är öppet för alla som har intresse för skärgårdsfrågor. Och den här gången så har man ett speciellt tema. Det ska handla om bobarhet. Och nu har jag per telefon med mig en av dem som ska vara med och prata under det här evenemanget. Christian Pleijel från Kökar. Välkommen med.
God middag.
Ja, du ska prata om bobarhet, habitability på Kärgårdsforumet nu på fredag. Hur står det till med bobarheten i Kärgården just nu? Och vilka är då enligt dig de stora möjligheterna och utmaningarna?
Ja, det står lite illa till med bobarheten på små öar, både finska öar och åländska öar där jag bor och svenska öar. Det är generellt så att små öar tappar sin fasta befolkning som flyr till städerna, kan man säga. Och istället så ökar fritids- eller deltidsbefolkningen. Och det är lite bekymmersamt.
Mm. Man har ju samtidigt också hört om en trend där folk som har levt inne i stan och levt ett storstadsliv gärna då flyttar ut och bosätter sig till exempel på en ö. Men du menar då att den här trenden är inte så värst stark jämfört med då utflyttningen?
Det är en väldigt hoppfull trend och den finns. Men den kompenserar inte för utflyttningen. Och eftersom ändå så många människor vill vara på öar, framförallt under sin fritids- och semester, så blir infrastrukturen och människorna som ska hålla landskapet öppet och samhället igång under vintertiden, om de blir för få, så blir påkänningen väldigt stor när sommaren kommer. FN har ett mått som de kallar tourist to local ratio. Hur många besökare har en plats jämfört med hur många som bor där. Och då säger FN att Andorra har världsrekordet med 36-1. Men jag var på Pellinge för 2 veckor sedan och Pellinge har 76-1. Och då är inte Pellinge än så otroligt besökt ö. Det finns öar som har mycket, mycket högre tal, alltså när det gäller relationen mellan hur många som liksom begagnar ön tillfälligt och hur många som bor där.
Vi är ju inne lite nu på utmaningarna. Vilka är de stora utmaningarna?
Ja, en utmaning är att det inte finns verktyg eller modeller för att mäta hur ösamhällen fungerar. Och en av de viktigaste frågorna, kärnfråga, är den som jag just berörde. Att man inte räknar den totala mänskliga trycket på en ö, belastningen så att säga. Det är en väldigt stor utmaning. För en liten ö som min Kökar, så är vi 170 på vintern och 3000 på sommaren. Då ska vi ha igång vattenförsörjning för 170 på vintern och 3000 på sommaren. Och vi ska klara av avloppet och mobilnät och hälsovård. Så kanske den största utmaningen för små öar är att de är kluvna samhällen. Det är två samhällen egentligen. Ett vintersamhälle och ett sommarsamhälle. Och det, om man slår upp det nu i Wikipedia så står ju inte det. Det står hur stor den är och hur många mantalsskrivna som är där. Men det här står inte. Så det är en av de stora utmaningarna, att ekologiskt och ekonomiskt och socialt.
Och för att lösa då det här trycket som du talar om, trycket på infrastrukturen, vad kan man göra?
Ja, det är... föreslår är att man ska mäta sin bobarhet istället för att mäta sin hållbarhet. Bobarhet är lite mer konkret. Den tar fasta på om det går faktiskt att bo på ön. Om det finns jobb och bostäder och butik och skola och andra väldigt konkreta saker. Många av dem som ön själv eller ön i samverkan med sin kommun kan lösa. Hållbarhet tenderar ju att vara ganska stort då. Det hela Östersjöns tillstånd kommer med. Men när man ser på bobarhet, habitability, då fokuserar man på ön och hur det står till där ur massa olika aspekter. Och försöker att räkna ut dess bobarhet. Går det att bo här? Kan en barnfamilj flytta hit? Är priserna sådana? Är jobben sådana? Finns det social service? Är det tryggt? Hur långa är resorna? Väldigt konkreta saker. Och det tror vi är ett viktigt steg för att förstå varför öarna sakta avfolkas som vi började prata om. Och vad man kan göra åt det.
Mm. Ja. Du, Christian, du bor ju på Tjökar, men du är inte uppvuxen där. Hur kommer det sig att du har engagerat dig så mycket i de här trakterna?
Ja, varför jag bor på Tjökar är för att för 50 år sedan så träffade jag en flicka från Tjökar. Och henne fastnade jag för, och hon fastnade för mig fantastiskt nog. Och det har inneburit att jag har kommit till Tjökar och lärt mig mycket om öliv. Och så småningom så flyttade vi också hit för 20 år sedan. Och jag fick ett jobb vid Ålands landskapsregering som skärgårdsutvecklare. Och då fick jag ju i yrket till uppgift att arbeta med och förstå de här rösamhällena. Och Åland gick med i EU, och då önskade man att någon skulle fara ut och vara representant i öfrågor inom EU. Och då lärde jag också känna väldigt många europeiska öar. Irland och Skottland och Grekland och Italien. Fantastiskt, tyckte jag. Och så ju mer jag håller på med det här, desto mer har jag försökt att sätta mig in i och förstå hur ösamhällen fungerar. Och då har jag förstås också blivit engagerad i Finland, där jag bor. Och via Åbo Akademins skärgårdsinstitut, som ju på ett föredömligt sätt driver öfrågor och skärgårdsfrågor och ger ut den fina tidskriften Skärgård. Var det svar på frågan?
Ja, ja, det var alltså kärleken, ja, som fick dig att flytta, ja, ut till Tjökar.
Ja, och den håller den.
Mm.
Och, både till henne och till öarna.
Och du, som du nämnde där, så hade du då bland annat jobbat som generalsekreterare på European Small Island Federation. Mm. Och det här är ju då ett nätverk för ösamhällen i Europa. Kan du berätta lite mer, vad går det här arbetet ut på?
ESINs arbete har två syften. Det ena är att låta öbor från olika öregioner i Europa träffas och utbyta erfarenheter och kunskaper om hur det är att leva på en ö. Och det andra är att företräda de små öarna inför framförallt myndigheterna i Bryssel. Det är de två avsikterna. Mm. Det är mycket, mycket nyttigt, fantastiskt kunskapsutbyte. Och varje år försöker ESIN hålla en årlig konferens där man träffas på någon ö. Senast var det Kisno i Estland. Och innan har det kanske varit på en fransk ö eller en skotsk ö eller en grekisk ö. Den mest avlägsna grekiska ön som finns, Kastelloriso, till exempel.
Mm. Och jag kan tänka mig att det är ganska intressanta diskussioner som förs på de här mötena. Vad kan vi här i vår skärgård lära oss av andra europeiska ösamhällen?
Ja, den frågan kan man skära på lite olika sätt. Men jag brukar nog tycka att den region som vi, Finland och på Åland, kan lära mest av, så är de franska öarna utanför Bretagne. Där ligger 15 små öar som är självständiga kommuner. Så det är samma system som på Åland. Och de har löst till exempel sina skolfrågor på ett fantastiskt sätt. De flyttar inte på barnen utan de flyttar på lärarna. De har sett till att få rimliga stöd och en rimlig ekonomisk modell att fungera mellan de här små ökommunerna och regionen Bretagne och staten. De har varit väldigt duktiga på att samarbeta med ett universitet som ligger i Brest och har där en professor som är kanske en av Europas främsta när det gäller öfrågor. Och vi har ju ingen öprofessor i Finland. Någon som verkligen kan förklara för våra politiker hur det hänger samman, hur det står till. Så om jag verkligen ska peka på en region som jag tycker att man kan lära sig mycket av, så är det den franska. Tyvärr så pratar vi ju lite dåligt franska i Finland generellt. Men det finns ju översatt och det finns Google Translate. Så. Där finns mycket att lära.
Christian Pleijel, du är med här i den åboländska förmiddagen och pratar om bobarhet i skärgården bland annat. Och på fredag nu så ska du ju delta i forumet för skärgårdsforskning som hålls i Åbo. Hurdana diskussioner hoppas du på?
I Finland så pågår ju ett bobarhetsprojekt med ett 20-tal ösamhällen. Och det var de som träffades på Pellingen som jag nämnde nyss. Och det var därför vi var på Pellingen för att träffas öar emellan. Och det är den diskussion som jag också kan hoppas fortsätter på fredag. Vi ska ju också tala om det här med medborgarforskning på fredag. När man vill ta reda på såna här saker som jag nämnde, med hur stor befolkningen eller hur mycket vatten går åt, vad man ska göra åt energifrågorna, hur det står till med ekosystemen på ön, då behöver man få med sig öborna, för att det finns i allmänhet inte statistik på den här låga nivån. Och även om det finns statistik så missar den en del väsentliga drag i ett ösamhälle. Så bobarhet handlar väldigt mycket om medborgarforskning. Att få öarna, att få öborna att bli upptäcktsresande på sin egen ö och kartlägga den utifrån det här bobarhetssystemet. Och det hoppas jag fortsatt stödja och väcka intresse och entusiasm för på seminariet.